Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får många frågor om skyddsrum och genomförde därför fredagen den 26 januari en livesändning där följarna ställde frågor. På plats i studion var MSB:s skyddsrumsexpert Anders och Anna som arbetar som pressansvarig. Och denna livesändning kan man också ta del av på MSB:s hemsida msb.se. Där har den lagts ut med svensk text och teckentolkning. Och här ska vi nu höra ljudet från denna livechatt. Och här kommer del två.
Du har ju flera hundar. Mm. Jag har en hund. Jag känner väl spontant att jag tror inte hon skulle trivas superbra i ett skyddsrum. Hur tänker du med dina hundar?
Ja, alltså det är mörkt. Det är trångt. Det är mycket folk. Jag tror att det skulle bli kanske oroligt för hunden. Eller för katten.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får många frågor om skyddsrum och genomförde därför fredagen den 26 januari en livesändning där deras följare ställde frågor i ämnet. På plats i studion var MSB:s skyddsrumsexpert Anders och Anna som arbetar som pressansvarig. Här ska vi nu få höra ljudet från denna livechatt. Och det här är del två av två.
Therese hade ju en fråga här om hon får ta med sig husdjur till skyddsrummet och då tror jag att vi har besvarat den ganska bra där. Ja. Och sen tänker jag också att det är så himla, och man får ändå visa respekt också för att vi har ju olika husdjur. Det kan ju vara att man har häst, man har reptiler, man har gnagare. Det är ju lite svårt också där att, jag tror ingen riktigt har rätt att säga vad som är ett husdjur eller inte. Så att det är väl också där man kanske måste...
Ja, var ska vi dra gränsen?
Precis, var ska gränsen gå?
Det finns ju många som är hundrädda och katträdda också. Inte men bara allergisk utan...
Har du förståelse för att det här är en fråga som berör?
Jag har jättestor förståelse eftersom jag själv är djurägare. Så att det gör jag.
Kan du se att lagstiftningen skulle kunna förändras?
Det är klart man kan ändra lagstiftningen. Men frågan är vilken väg vi ska gå. Det är jättesvårt. För man måste ju väga för- och nackdelar.
Ja, precis. Vilka är de vanligaste frågorna som du möter när du träffar allmänhet eller fastighetsägare?
Det tror jag är, finns det skyddsrum där jag bor? Och i vilket skick är skyddsrummet? Och nummer tre, räcker skyddsrummen till alla?
Har vi en fråga. Om man har svårt med trånga utrymmen, hur ska man tänka? Och sen, finns det täckning i skyddsrum?
Ja. Ibland får man ju ta det onda med det goda. Jag tror att även om jag har svårt för trånga utrymmen så vill jag nog inte sitta i min lägenhet när bomberna faller. Då är det tryggare att vara i en trångt utrymme.
Det har ju inte byggts några skyddsrum på väldigt många år, det är väl sedan 2002. Vad är status? Vad kommer hända?
Ja, regeringen har ju haft en utredning på området och utredarna lämnade sitt förslag till regeringen den 7 november 2022. Sen har det varit ute på remiss och nu håller ju Försvarsdepartementet på och tittar över vilka typer av lagförändringar, förordningsförändringar krävs för att vi ska kunna tillgodose de förslag som utredaren har. Och Försvarsberedningen lämnade ju också sin delrapport här i december där de hade också lyft en hel del kring skyddet av civilbefolkningen. Och det blir ju underlag för regeringen att fatta beslut framöver, så det är ju det vi får vänta på nu. Och vi ser vad de beslutar om och hur mycket pengar man lägger på till exempel skyddsrumsbygget.
En fråga. Skyddsrum i privata garage eller liknande. Är det allmänna skyddsrum som vi andra får ta skydd i?
Ja.
Men tillhör man något särskilt skyddsrum?
Man tillhör inte något särskilt skyddsrum utan man söker upp det skyddsrum som man är nära när det larmas.
För det kan ju också vara att det är smart kanske att man när man går på sin vanliga promenad eller på väg till jobbet att man kanske tar och kika lite. Absolut. Var finns det skyddsrumsskyltar kring där jag befinner mig?
En del av vår prepping tänker jag.
Ja, men lite så. Macke undrar, jag bor i glesbygd och det finns inga skyddsrum där jag bor. Ska jag åka in till stan och ta skydd i ett skyddsrum om flyglarm går? Vi svarar på det innan, men vi svarar en gång till.
Nej, jag säger nog nej om det inte är så att bomberna faller, men då ska du nog kasta dig närmaste skydd där du är ändå. Så att nej, är det nog det rimliga svaret.
Vi pratade ju lite innan om vad utvecklingen för skyddsrummet ser ut och sådär. Men vad är MSB:s ståndpunkt i skyddsrumsfrågan? Vad vill MSB?
MSB är ju beroende av regeringsbeslut naturligtvis. Men till exempel då när det gäller utredningen som jag nämnde nyss, så har ju MSB ställt sig bakom de flesta förslag när det gäller skyddsrumsverksamheten. Så att ja, vi förordar en upprustning av de skyddsrum som vi har så att systemet verkligen blir tipptopp. Och vi har väl också förordat att man ska kanske börja med lite skyddsrumsbygge. För vi har ju områden i Sverige där det inte finns skyddsrum som ändå är i skyddsrumstätorter. För de senaste 20 åren så har ju städer ändrat form, man har byggt nya områden och man kanske har förtätat i vissa områden som då inte har skyddsrum i de fastigheterna.
Fråga. Mm. Förr fick man bidrag för att bygga tjockare betongväggar i villor. Finns sånt bidrag kvar eller kommer det igen?
Nej, det finns inte kvar och jag är osäker på om det kommer tillbaks.
Kort och koncist. Mm. Vi kan också prata lite om vad som faktiskt görs med skyddsrummen redan nu. I år har ju MSB fått 100 miljoner kronor för att rusta upp befintliga skyddsrum. Ja. Utveckla.
Ja, det är pengar som ska gå till att dels uppdatera våra normalskyddsrum som är alltså i fastigheter där vi bor eller kanske på arbetsplatsen. Och då ska vi titta över bland annat filter så att vi uppdaterar de äldre skyddsrummen med modernare filter. Det kan ju vara också andra saker som vi har sett som är felaktiga som tillhör skyddsrumsfunktionen som vi behöver göra. Vi har till exempel hittat ett skyddsrum som saknar nödutgång. Det är ju ett felbygge från början så det måste vi åtgärda då. Men sen så kommer vi också att upprusta de stora befolkningsskyddsrummen som finns runt om i Sverige. Och de är ju oftast i de större städerna. Ofta insprängda i berg och tar flera tusen människor. Och där finns det då en driftanläggning för att drifta det skyddsrummet med elverk och vattenverk och reningsverk och ett större filtersystem och så vidare. Så att de ska vi rusta upp.
Vart finns Sveriges största skyddsrum?
Det finns i Stockholm och det är i Katarinaberget.
Hur många ryms där?
15 000 människor. Det är jättestort.
Det är stort.
Aha. Det är parkeringsgarage i fredstid. Mm.
Nathalie undrar, kartorna för vart skyddsrum ska finnas stämmer inte. Kommer kartorna att uppdateras för alla kommuner?
Kartorna för...
Antagligen skyddsrumskartorna, kanske att det saknas ett skyddsrum.
Ja, vi uppdaterar dagligen vår skyddsrumskarta. Vi får varje tillsyn eller kontroll vi är ute på så gör vi alltid någon liten uppdatering. Det kan vara en felaktig adress, det kan vara att skyddsrummet har varit borta i kanske 20 år. Alltså innan MSB tog över uppgiften så försvann det. Så att det är hela tiden en uppdatering och vi tar gärna emot tips från allmänheten om sådant ni ser. Om ni ser att det saknas en skylt eller att skyddsrummet inte finns eller att det är en annan brist ni ser så mejla gärna skyddsrummet@msb.se så ska vi försöka ta hand om det i sinom tid.
Tina undrar, om man har med sig sin vevradio, kan man lyssna på radio i ett skyddsrum? Finns det täckning för FM-radio?
Inte överallt, men med lite tur så kanske man kan hitta någon fläck där sändningen nås in.
Jag ska hoppa tillbaka till en fråga lite. Du pratade om filterbyten. Jag tycker alltid att man pratar om filterbyten när man pratar om vad som görs och vad som behöver justeras i skyddsrum. Vad är det?
Ja, men filtret är ju en viktig komponent i skyddsrummet, för det är det ändå som skapar att vi har ren luft. Det kommer alltså filtrera uteluften in. Så skulle det vara någon kemisk, biologisk eller nukleär nedfall så renar det luften åt oss.
Och, är den livsviktig?
Ja, den är livsviktig om det är sådan nedfall. Är det bara krigsdamm, då är det inte lika viktigt naturligtvis. Men de är ju åldersbeständiga, men vi har ju kommit ny teknik. Så därför är det ju bra att vi uppdaterar dem.
En fråga. Vad tycker du om all byråkrati kring skyddsrum år efter år? Utredning på utredning innan en eventuellt ord går till handling?
Mm. Det är ju demokratins baksida kanske. Men det är ju så att våra beslutshavare vill ju ha ordentliga underlag innan de fattar beslut om vilka åtgärder som ska göras. Och framförallt att lägga stora pengar på det. Så att det behövs ju utredningar och tydlig analys innan man fattar beslut.
om det skulle bli så att det blir höjd beredskap i Sverige, det går ett flyglarm, man ska infinna sig i ett skyddsrum, hur ska man då, vad ska man ha för mindset när man går in där som allmänhet, som privatperson? Hur ska jag tänka?
Ja, för det första så har man väl lite panik och söker skydd. Men sen så handlar det väl om att vi måste hjälpas åt också. Dels hjälpas åt att komma in i skyddsrummet, hålla liksom en bra struktur inne i skyddsrummet så att vi alla får plats och får möjlighet att söka skydd tillsammans.
Finns det några lärdomar att dra från Ukraina där?
Det finns massor av lärdomar att dra från Ukraina och det gör vi fortlöpande liksom, kan jag säga. Dels det här med att mycket kan man göra själv. Skapa ditt eget skydd eller skapa i alla fall en väldigt klar bild av vart ska du söka skydd i händelse av varning.
En fråga från Pluto. I Ukraina har det diskuterats att ha wifi i skyddsrum. Finns det planer på att uppdatera våra skyddsrum med till exempel trådlösa nätverk?
Vi har diskuterat det men har aldrig varit uppe på någon direkt plan att vi ska göra det. Men vi ser ju behovet och ser möjligheterna. Men det är ju en stor kostnad, och särskilt om vi har 64 000 skyddsrum som ska ha wifi då.
Vad tänker du är det viktigaste att berätta för allmänheten när man pratar om skyddsrum?
Ja, jag har ju reagerat lite grann på att just den här oron över att skyddsrummen inte är i ordning. Det är fullt i grejer i skyddsrummen idag. Det är ingen fara.
Utan
det är okej. Det är klart att fastighetsägaren inte vill ha ett utrymme som bara står tomt. Det kostar ju pengar. Så att man vill ju använda det till någonting. Och det är helt okej. Och att inom 48 timmar då ska man kunna ställa i ordning skyddsrummet.
Här fick vi en liten trevlig kommentar. Kan ni inte se till att denna livechat och föregående sänds på tv och till exempel anslagstavlan? Vi säger SVT kör. Ni är välkomna.
Bra.
Kul att uppskattas. Kan du utveckla någonting kring det? Vad är det mer som du liksom vill skicka med i tider av oro?
Ja, jag tänker också det här med när vi pratar om hemberedskap. Att förläng den, att du kanske behöver utrymma ditt hem. Hur har du då din krislåda? Om du behöver uppsöka skyddsrum, hur har du då tänkt kring din skyddslåda? Så att man förlänger krisskyddet, hemberedskapen till lite mer än bara hemmet. Till och från jobbet.
Roland funderar lite kring säkerhetsaspekter. Han undrar, får jag ta med mig gasolkök eller spritkök och laga mat i skyddsrummen?
Nej, ingen öppen eld in i något skyddsrum. Det är inte lämpligt.
Du berättade ju lite innan att det är ju fastighetsägarna som ansvarar för skyddsrummen. Men vad är MSBs roll och ansvar i skyddsrum Sverige?
MSB har ju tillsynsansvaret när det gäller skyddsrummen runt om i Sverige. Så att vi åker ju runt och kontrollerar att fastighetsägaren sköter sitt underhåll och att det inte blir brister i skyddsrummet. Och blir det det så ålägger vi fastighetsägarna att åtgärda de bristerna vi hittar.
Helena undrar, är det aktuellt att öppna upp gamla skyddsrum i våra berg på Hisingen i Göteborg?
Det kan ju vara så att en del av de här befolkningsskyddsrummen vi har ska rustas. Det kan ju vara ett sånt. Och då kommer vi öppna dem, ja. Men det finns ju massor med olika typer av bergrum som inte kommer att i dagsläget öppnas upp så.
Du gav ett tips innan på hur jag som privat person kan tänka kring skyddsrum, men har du några direkta tips till fastighetsägarna?
Ja, fastighetsägarna är ju jättevälkomna att själva börja och tillsyna sina skyddsrum, och då finns det skyddsrumssakkunniga runt om i Sverige som kan ta uppdrag och titta åt er. Och vi har en lista på vår hemsida under skyddsrum där man kan hitta certifierade och utbildade skyddsrumssakkunniga. Och då blir det ju så att den dagen vi kommer på en kontroll, då är allt tipptopp.
Vi får en till liten täckningsfråga, och det är, hur ser mobiltäckningen ut med tanke på att 2G och 3G-näten försvinner? 4 och 5G har ju sämre räckvidd generellt. Hur är det i skyddsrummen?
Ja, det varierar ju också väldigt stort. Så det är svårt på förhand att säga exakt om man inte går in och mäter. Och det har vi inte gjort.
Vi pratar ju också väldigt ofta om kontroller och tillsyner. Vad är det och varför har man det?
Ja, vi har ju två typer av kan vi säga, besiktningar av skyddsrummen. Kontroll, då gör man en fullständig genomgång på alla delar i skyddsrummet. Det är en rejäl bunt med frågor som kontrollanten har med sig ut. Och sen så kan det föranleda att vi förelägger fastighetsägarna att göra åtgärder om vi hittar brister. Och en tillsyn är en lite mindre kontroll av skyddsrummet. Då har vi kanske 13 punkter bara som vi går igenom. Och det är mest som ett, kan man säga, fortsatta beslutsunderlag för oss, en inventering av skyddsrummen, så att vi har rätt adress och att vi har rätt koordinater, att skyddsrumsskylten sitter upp och så lite andra sådana där punkter.
Vi får upprepa också svara på en del grejer, för att det har kommit in lite, lite följare kontinuerligt. Mm. Och då har vi ju frågan, vi har inga skyddsrum som är färdiga. Hur snabbt tar det att ställa i ordning skyddsrummen?
Inom 48 timmar så ska vi kunna ha ställt i ordning skyddsrummen. Det är så de är byggda och utrustade. Och i alla modernare skyddsrum så finns det en instruktion och en ritning hur man ska göra också. Så att det är inte jättemycket vi ska göra, men inom 48 timmar.
Men är det en rimlig tid att hinna städa ur ett stort cykelförråd eller källarutrymme i bostadsrättsförening?
Det är klart, det är ett källarutrymme som det är lägenhetsförråd i, och kanske det tar lite längre tid. Särskilt om det är väldigt mycket och man vill ha respekt för allas egendom och be dem komma och hämta det, då kan det ju ta lite tid, det kan det göra. Men 48 timmar är tanken att det ska ta och ställa i ordning.
Jenny undrar, hej, kom in nu i diskussionen så frågan kanske redan ställs. Hur ställer ni er till att hunden följer med in i skyddsrummet?
Ja, det här är ju en fråga som dyker upp ofta och den är svår att svara på. Men enligt lagen som vi har så är skyddsrummen till för befolkningen. Och jag tror ändå att vi ska prioritera människan före djuret, tyvärr. För det finns ju en del risker med djur i skyddsrum. Det finns ju en del mindre bra grejer att tänka på när det gäller djurens välmående i ett skyddsrum.
Och Jenny, vi kan ju säga att Anders har flera hundar, jag och en hund, så vi förstår verkligen frågan. Men det är det som gäller. Men hur funkar det med ledhundar eller assistanshundar av en annan anledning?
Ja, det får vi ju självklart ta hänsyn till det behovet då som människan har av sin hund. För då är det ju människan som kommer in i skydd och har behovet av en ledsagare, som är då en hund.
Men du förstår intresset och oron
Absolut.
Som finns?
Ja. Och vi tänker nog nästan dagligen på hur vi ska kunna se över det systemet och göra på något annat sätt. Ska vi bygga särskilda skyddsrum för djurägare? Ja, men då ska man ju ha ett i varje kvarter kanske. Ja, det är svårt.
Vi kan också slå ett slag för Blå Stjärnan här. De har ju väldigt bra information på sin webb.
Ja, de har ju just det här med kris och djur. Och bra information hur man ska tänka kring hur man ska hantera sina djur i händelse av kris.
En fråga. Finns det någon lista med sånt som man behöver ha med i ett skyddsrum? På någon hemsida, jag antar att du kanske menar msb.se.
Jag tror att krisinformation.se har den bästa listan när det gäller den informationen.
Jag tror också att vi på msb.se har en liten att man... det finns några hållpunkter man kan förhålla sig till, men man måste ju utgå verkligen från sig själv där och sina behov. Och att man liksom får slimma det ännu mer.
Aha.
Och som vi svarar på en annan fråga, att gasolkök och spritkök, det är ju inte tillåtet att vara med av säkerhetsskäl. Sofie undrar, byggs det fler skyddsrum idag nu när det finns stora områden med ganska nya hus utan skyddsrum, eller är det kanske, blir aktuellt nu?
Än så länge byggs det inga nya skyddsrum. Sanning med modifikation, för det byggs några nya skyddsrum, men då är det skyddsrum som ersätter skyddsrum som fastighetsägare vill riva. Det byggs ju om lite överallt i Sverige, och då behöver man riva fastigheter för att bygga nytt. Och så kanske är ett skyddsrum i den fastigheten. Och vi är ju väldigt, MSB är ju väldigt restriktiva när det gäller avveckling av skyddsrum. Så därför så säger vi att här har staten betalat ett skyddsrum en gång i tiden. Det ska vara kvar. Men vill ni bygga nytt så kan ni ju ersätta det för att motsvara samma skyddskapacitet. Vi kan ta Kiruna stad som ett exempel. Där flyttar man hela centrala delen. Det är över 100 skyddsrum som måste ändå finnas kvar. Så de bygger man nya i sina nya fastigheter.
Oskar ställer en fråga som vi också svarar på lite innan, men vi tar det igen. Vilket skydd har skyddsrummen mot radioaktiv strålning vid en kärnkraftsolycka? eller vid en eventuell attack med kärnvapen?
Ja, kärnkraftsolycka är jag inte riktigt säker på hur den kan utveckla sig. Men vid en kärnvapen så har det ju ett skydd mot strålningen så att inte vi blir utsatta för det när vi är i ett skyddsrum. Och filtret ska ha en sådan kapacitet och att inte det kommer in partiklar i luften.
Hur får man besked att man kan lämna skyddsrummet? Hur länge tror ni att man behöver sitta åt gången?
Ja, det finns ju inget system för det idag. Den, på den tiden när vi hade civilförsvaret kvar så kunde man ju ha någon form av civilförsvarsområdeschefer som kunde gå runt och meddela och sådär. Men det finns det inte idag, utan har man örat mot dörren så kanske man kan höra faran över signalen från Hesa Fredrik. Annars är det ju att det slutar att smälla bomber. Då kanske det är tryggt, då går vi. Och sen börjar bomberna falla igen, då springer vi in igen.
En fråga till. Ta min fråga igen, för den försvann, men tror att fler undrar. Kan man söka sig till vilket skyddsrum som helst?
Ja, vi har inget särskilt skyddsrum som är dedikerat för mig eller dig. Utan man uppsöker det som är närmast.
Och jag antar att det är så att man kan befinna sig på sin arbetsplats om det händer någonting, eller på resan med fot, ja, eller under transport. Så att då är det enda rimliga nästan, att man får gå dit där du ser en skylt.
Ja.
Har du något, Anders, som du känner att vi har inte tagit upp än som du gärna vill skicka med när vi pratar om det här väldigt populära ämnet just nu? Ja. Vi har ju väldigt mycket trafik till MSBSC kring den här frågan. Skyddsrumskartan och våra skyddsrumssidor är ju de mest populära sidorna just nu och har varit det under några veckor tillbaka.
Nej, jag tycker vi har fått med väldigt mycket idag. Det har varit väldigt bra frågor och bred täckning på det.
Vi tar en sista fråga. Där har vi sagt, du har ett svaret innan, vi tar det igen. Hur lång tid ska det ta att i ordning ställa ett offentligt skyddsrum? Jag hörde 4 timmar.
48 timmar. 48. Alltså 2 dygn.
Och ett sista medskick, det är inte nu man ska i ordning ställa skyddsrum.
Nej.
Det finns annat sätt att ta skydd som civilbefolkning.
Ja. Och är du fastighetsägare, titta över ditt skyddsrum. För det kan finnas små brister i det som behöver åtgärdas.
Men då säger vi tack så jättemycket för att ni har följt oss här och visat engagemang. Vi gör ju den här sändningen just för att vi har fått så otroligt mycket frågor. Så det här är någonting vi gör tillsammans, helt enkelt.
Ja.
Och allt vi har pratat om finns ju på msb.se. Och vi kommer ju lägga ut den här sändningen även på YouTube där den tillgänglighetsanpassas. Så vi säger tack så mycket.
Tack ska ni ha.
Hej, hej.
Hej.